P4 Dokumentär.
Här är det Kiss som gäller.
Thomas har alla Kiss-album.
Alltså man är ju nörd alltså, men det är något speciellt med det där.
Tonys källare är full av Kiss-konst.
Man är ju beroende av det här.
Och nu, efter nästan 5 decennier som band, ska Kiss ta avsked från sina fans. Det ska bli en sista sommar tillsammans. Mitt liv med Kiss, av mig, Malin Marco. I ett rött hus i utkanten av det sörmländska samhället Sparreholm, där bor Thomas Munter med sin fru och 2 snart vuxna söner. Allt är som vanligt här, som hos folk mest. Ett kök med vita gardiner, ett vardagsrum med skinnsoffa och så en pågående renovering av matrummet när jag kommer. Och så öppnar han dörren och vi tar trätrappen ner i källaren och kommer rakt in i ett rum som andas rock och framförallt Kiss, från golv till tak. Ett helt liv med Kiss.
Jag hade ju alla dessa skivor och planscher och det låg ju bara nedpackat det mesta. Så fick jag en idé om att dekorera väggar och tak.
Och det är bara Kiss?
Det är bara Kiss. Och så har jag satt upp alla skivor som jag hittills har. Man är ju beroende av det här. Det finns så mycket. Och det kommer inte finnas en chans att man får ta upp allt.
Vad är det framförallt du saknar nu då?
Ja, det så vill jag ju få komplett på alla studioalbum då. Det saknas väl en eller två tror jag. De här nypressarna.
Thomas vill att man ska mötas av en wow-känsla när man kommer in i rummet där alla 4 väggar är täckta av vinylskivor med Kiss. Och det är svårt att inte känna så. Men efter sommaren 2020 så kommer det inte längre att fyllas på med nytryckta skivor eller affischer här nere. För Kiss planerar sin sista turné. En vägg här nere i källaren är helt täckt av studioalbum. Flera exemplar av varje skiva, men från olika upplagor och länder. En annan vägg täcks av bildskivor och så en vägg för det som Thomas framförallt samlar på och helst lyssnar på, bootlegs.
Alltså liveinspelningar då, som inte är officiella.
Varför det?
Ja, det är nog många som inte fattar det där, men det är liksom, om du lyssnar på en konsert från, vi säger 82 eller 73, eller, alltså när man lyssnar på det så, det var då det hände liksom. Alltså ljudet, publiken, det är liksom det känns nästan som att man går tillbaka i tiden. Och sen, de ändrar ju ljud på konserter, de sjunger på olika sätt. Alltså man är ju nörd alltså, men det är något speciellt med det där.
Så du kan, har du även bootlegs från samma turné?
Oja, det har jag. Så att jag har ju konserter som är, alltså jag har 2 inspelningar fast det är från olika ljudkällor. Men det kan vara lite kul också ibland. På vissa konserter hör man ju publiken lite mer. Hur de kan, man kan till och med höra kommentarer ibland så här.
En av skivorna på väggen för studioalbum är Kiss 10:e LP. Där är originaltrummisen Peter Criss, han som var sminkad som katt, utbytt mot Eric Carr, sminkad som räv, han som senare dog i cancer. På skivomslaget är det en närbild på de 4 sminkade ansiktena. Tonen i hela bilden är en nästintill lysande blå kall färg och ur deras 4 ögonpar strålar ett vitt sken. Thomas var 10 år när Creatures of the Night, som skivan heter, kom ut. Och några månader efter att den släppts smyger han in på sin syrras rum för att låna kassetten med skivan på. Det är i det ögonblicket det händer.
Det var så tungt. Och samtidigt var det ju bra melodier. Det var rått alltså helt enkelt. Det var något som jag aldrig hade hört förut. Det väckte som nyfikenhet direkt. Och Nej, man har varit nyfiken helt enkelt. Att det här måste jag liksom, det här måste jag veta mer av. Jag ville höra mer. Jag ville liksom...
Vad var det med just den då, tror du?
Det är ju väldigt tunga trummor och gitarrer. Ja, men det var framförallt, jag minns inte att jag hade lyssnat på någon annan hårdrock innan. Och det var liksom, det var häftigt. Det här är bra liksom. Jag ville bara ha mer av dem. De har ju hållit på nu i 47 år. Det finns otroligt mycket som är intressant. Du har liksom allting, det är så mycket mystik med det hela. Från det här lilla klubbandet som de var liksom, till att bli världens största band. Och så massor med skivor, olika medlemmar, sminkat, osminkat, sminkat igen. Ja, det finns så mycket att prata om, tror jag, och samla. Det är så snyggt allting också. Alltså, alla sminkbilder, alla scenshower. Det är en sån här musik också som förenar.
Thomas, som vid det här laget hade börjat spela gitarr, tog stort intryck av det kaxiga bandet som alltid framställt sig större än vad de kanske har varit. En attityd som inspirerade.
Och under den tiden så minns jag att liksom lyssnade på Kiss och allt vad de gjorde. Fick mig att känna att jag skulle kunna lyckas också. Och bli duktig på gitarr och spela rockband. Liksom. Tänka stort som de gjorde.
Att de ingöt någon slags självförtroende.
Ja, precis.
Vad var det i just Kiss som gjorde det, tror du?
Just att Kiss, de hade så mycket liksom. Jag menar, om vi tänker på sminket, alla bomber, storslagna scenshower och så en fantastisk musik därpå. Men de gick ju alltid ut med att alla skulle ju tro att de var världens största band hela tiden, oavsett om det bara var 5000 på en konsert. Man ville ju ha det. Och man ville själv vara en del av det på scen.
Det har gått 38 år sedan den dagen då Thomas lyssnade på den där kassetten. Och sedan dess har Kiss varit en del av hans liv. Och så 2019 kommer beskedet. Kiss, the end of the road tour. One last kiss. Kiss on their final tour ever. Kiss ger sig ut på sin sista världsturné. En turné som ska avslutas med en spelning i hemstaden New York i juli 2021. Och den enda spelningen som är planerad i Sverige, det är den på festivalen Sweden Rock i juni 2019.
Då vart man lite sådär, men snälla. Lite schyssta kan ju bara köra några inomhusspelningar också. För det är ju lite häftigare med själva showen.
Och snart kommer beskedet. Det blir två spelningar till i Sverige i juni 2020.
Man vill ju ändå ta ett avslut av dem.
Ja, men hur tänker du med det? Att, liksom, att nu går det definitivt mot slutet. Hur känns det för dig som har tyckt om dem och gillat dem och hängt med dem ända sedan 1982?
Lite sorgligt att... ja, att det inte blir några mer turnéer och sådär.
Thomas är absolut inte ensam om sin fascination för bandet. Jag går med i en grupp på Facebook för kissnördar. Det är en av de mest aktiva grupper jag upplevt. Det kommer flera inlägg varje dag. Fans frågar varandra om när olika låtar kom, när vissa bilder togs eller bara lägger ut allmänna hyllningar till bandet. Inlägg som oftast får många kommentarer. Jag skriver i gruppen att jag söker berättelser om deras relation till bandet och direkt börjar meddelanden komma i min inbox. De flesta som skriver vittnar om en total knock eller nästintill religiös upplevelse första gången de hör bandet. Hur de haft stora syskon eller kompisar som spelat en låt och hur de är helt sålda på bandet från första lyssningen. Henrik skriver: Hej Malin,
jag vill berätta min historia. Kiss var som en ny värld för mig när jag växte upp. En alternativ tillvaro som jag kunde fly till. För det behöver jag verkligen göra. Jag var som liten väldigt tystlåten och blyg. Älskade redan då att skriva poesi och teckna. Jag uppfattades som väldigt annorlunda bland de lite äldre och tuffare killarna. Under flera år utsattes jag för mobbning. Det var kränkande ord, slag och sparkar varje dag i skolan. Det var en tuff period och ofta kom jag hem gråtandes med trasiga kläder. Det var under den tiden som Kiss hjälpte mig. Deras musik var som medicin för själen. När jag kom hem från skolan åkte en Kiss-skiva på och allt det onda försvann för en stund. Med väggarna fulla av posters på bandet kunde jag drömma mig bort. Åren gick och jag samlade på mig mycket mer med bandet. Dockor, klockor, muggar, t-shirts och mycket, mycket mer. Jag blev man, fick 6 barn som nu är vuxna allihopa, blev nyligen morfar också. Det enda som inte förändras är min kärlek till Kiss och hur de funnits där och tröstat när livet har varit tungt. En textrad som ständigt poppar upp i skallen är från låten Crazy Nights. They say that you don't belong. It's okay, we're a million strong. Även om bandet nu lägger av så kommer de alltid finnas i mitt hjärta.
I dagarna då kommer Kiss med singen Crazy Nights som ett smakprov från kommande LP:n Crazy Nights. Och om just den här singellåten Crazy Nights berättar Paul Stanley så här.
Crazy Nights is a song that says people try to tell us that we can't be like this and people try to tell us that we can't rock and roll. But there's many, many of us. And we must remember that these are crazy nights. These are special times. And we have to make the most of them. This is the time to enjoy life.
Det är 1987 som Per Fontander i radioprogrammet Rockbox berättar att Kiss ska släppa en ny platta. Året efter kommer bandet på Europaturné och når Sverige på hösten. Det här är gången då Thomas, han som har väggarna i sin källare späckade med Kiss-album, ska få se sina idoler för första gången.
17 september 1988 skulle man snart fylla 16.
Berätta om den dagen.
Åh. Ja, det var ju jag och sen var det 4 killar från Sparreholm. Och vi vart uppskjutsade av någons pappa. Jag minns inte riktigt vem det var. Men i alla fall, vi skulle ju vara längst fram. Jag vet att vi var där på eftermiddagen redan, säkert vid 2-3 tiden. Och det var väl kanske 50 pers där. Så då bara, yes. Så då hängde man ju där och såg till att vara så långt fram i kön som möjligt. Jag minns att de soundcheckade där på ett par timmar innan insläpp. Då kunde man snegla in, så såg man lite så här av scenen. Sen såg man några små gubbar som sprang runt där nere dit. Vi bara, wow, vad häftigt. Jag tror det var Paul Stanley som stod där.
Det här var tiden långt innan mobiltelefoner. Och på pappersbiljetterna inför konserten står den obligatoriska texten om att all fotografering och ljudupptagning är strängt förbjuden. Men det här är ju första gången de ska få se sina idoler. Vem vet när det händer igen? Så en av killarna öppnar sina byxor och glider ner med något innanför kalsongerna.
Och sen när de öppnade upp, då var det bara rysa ner. Som jag hade en kille framför mig vid kravallstaketet.
De står där i trängseln framför scenen. Killen som smugglat ner något innanför byxorna tar upp en liten inspelningsbar freestyle, trycker på räck och lägger snabbt ner apparaten igen. Så här 32 år senare kan man höra de upphetsade tonåringarna i inspelningen genom kalsongerna. De som upplever den allra första stora konserten med sina idoler.
Kolla
Jag minns att det var fruktansvärt varmt. Och det var ju sånt tryck. Alltså det... Jag har aldrig upplevt något sånt efter det. Det var... Men just, man skulle ju stå där alltså. Ja, energin, den var grym. Man hade till och med lite, gjort scenen lite större också. De hade bland annat så högtalarna på sidorna, så hade de lagt dit några provisoriska som ramper ut. Så att det liksom, då kunde de gå ut och ställa sig långt ut på sidorna också.
Nämnt energin i bandet flera gånger. Är det framförallt det du känner att de ger dig?
Ja, men det tycker jag.
På vilket sätt?
Ja, men man blir glad när man hör musiken, när det ser en konsert från en viss era, där de, när man ser utstrålningen eller man känner den liksom. Men ibland kan man ju ha varit trött, eller man kanske har haft en liten dålig dag eller något, på med ditt favoritalbum eller favoritlåtarna liksom, eller en livekonsert. Ja, då mår man mycket bättre. Så var det ju många gånger under tonåren också, i skolan. Humöret gick ju ganska mycket upp och ner. Man gick ju ofta runt med en freestyle som man hade på den tiden då. Men det är klart att var det någon som var dum mot den eller sånt där, var, då kunde man ju liksom bara knyta näven och så satt man ju på Likitapp-skivan exempelvis. Va? Tänkte att ja, jag ska nog visa er så småningom att vem det som vinner liksom.
Sen dess har Thomas flera minnen av att ha sett bandet live. Och i juni 2020 ska han se dem för allra sista gången. Han har köpt biljett till båda Sverigekonserterna. Den i Göteborg och den i Stockholm 2 dagar senare.
Känslan som alltid infinner sig när man går på rockkonserter, och framförallt Kiss då. Det är den stora hela liksom. Nu har man ju som inställd på en hel vecka med Kiss nästan.
Och så händer det. Coronapandemin kommer som en våg över världen och vänder upp och ner på allt inom loppet av bara några veckor. Världen stannar upp, konserter ställs in och flyttas fram, och det blir osäkert om konserterna som han ser fram emot kommer att bli av.
Ja, vad säger man om detta läget? Det är katastrof. Allting ställs ju in. Man hoppas ju att det ska bli spelningar här nu i sommar, men det känns ju lite hopplöst läget just nu tycker jag. Det är ju inte så många månader kvar.
Nu ska vi åka till någon annan. Berätta om det.
Tony Rosenholm. Det är en till kissnörd här i byn. Jag har inte känt han så jättelänge, men han är en väldigt trevlig kille och väldigt kreativ. Han skapar mer. Han är duktig. Han har gjort den här bland annat.
Mm-hmm. En liten, vad heter sådana där?
Ja, vad heter det? En snöglob. Julglob.
Ah, så det kissar.
Ja, just det, kissar det. Så att den här köpte jag honom innan jul.
Ja.
Nej, han är duktig. Han är konstnärlig.
Hur upptäckte ni varann?
På Facebook, på den här Got Love for Sale-sidan. Så sålde han en airbrushad t-shirt med Paul Stanley som han hade gjort. Och så då la jag ett bud på den och vann den. Och då började vi skriva till varandra. Så då var jag nere till honom och hämtade den då. Och då visade han upp lite grejer som han hade och jag berättade lite vad jag hade. Och sen har vi träffats några gånger och sen var han med oss upp till Gröna Lund på Jim Simons bland annat och sådär.
Nu åker vi till honom.
Ja, men det gör vi.
Mm.
Ja.
Ja, men hur långt kan man säga att det är mellan er?
Det är
ganska precis en kilometer faktiskt.
Ja.
Här är det.
Med två Kiss-samlare.
Aha.
Ja.
Det är ju faktiskt lite häftigt ändå. Jag tycker framförallt när man började hitta de här nördsidorna på Facebook.
Mm.
Det var ganska skönt. Då vet man, shit, fan, det är fler som är samlare och som verkligen tycker att Kiss är ett fantastiskt band och har betytt mycket för dem också här i livet.
Kände du dig ensam med det innan?
Ja, faktiskt. Ja. Jag menar, visst, man hade ju många vänner som gillar hårdrock och sådär, men de gillar ju dem, allt möjligt och liksom inte bara att den, någon som samlade.
Mm.
Men köpa liksom dyra skivor, gamla live-inspelningar med lite halvkast ljud liksom, det, jag älskar ju det, men det är många som inte förstår liksom. Den där låten har de väl hört förut då? Jo, men det låter ju annorlunda när det är live och beroende på vilken årgång på bandet det är och allt.
Mm.
Nej, så man känner sig lite speciell faktiskt att man...
Fanns det ingen sånt forum innan Facebook, som du vet?
Nej, inte som jag vet. Det var väl liksom på nätet att man, Kiss Army Sweden då, man var där inne och där de la in nyheter och vad som hände med bandet och sådana saker.
Mm.
Men just att man kan nörda ner sig lite extra så här på med Kiss-vännerna på Facebook, det är jätteroligt. Och det är liksom tog vi lite mer fart igen. Väckte väl upp intresset ännu mera.
Ja, det är ju väldigt så här att lägga ut gamla bilder eller
diskussioner precis.
Kring så här, Gene Simmons, hur ofta hade han de här bootsen på sig? Eller, alltså att det är väldigt men, i detalj.
Ja, exakt. Ja. Det är ju det.
Tjena.
Hej.
Tjena det, mannen. Läget?
Ja, det är bra.
Ja. Härligt. Det är det som är så jäkla kul. Och så har vi Alex då som...
Jag hinner knappt ta av mig ytterkläderna innanför dörren hemma hos Tony. Förrän han och Thomas sitter vid fikabordet i samtal om Kiss och fansen som nu samlas på sociala medier. Det ska visa sig att Thomas och Tony har två helt olika ingångar till bandet. För där Thomas gillar det mesta som bandet har spelat in och har sin favoritperiod bland 80-talets plattor, så är det för Tony en helt annan period och inte så mycket musiken som gäller.
Jag är ju old school, jag gillar ju liksom 70-tals Kiss. Det är ju där jag... Dagens Kiss är ju inte intressant för mig. Mer än att Paul och Gene håller ju på, det är ju lite intressant. Och sen all information som dyker upp som har varit gömd under alla år fram till nu är ju jätteintressant att få. Jättekul att få info av sådana grejer man undrar som barn får man svar på nu 45 år senare eller 40 år senare. Och det är ju det som är, det är därför jag fortfarande liksom är fast. Och så har jag mina konstgrejer som jag håller på med som Kiss har inspirerat mig hela livet, så att göra smycken och figurer och allt möjligt.
Men när du började gilla Kiss, då inspirerade det dig till att börja spela musik, kan man säga.
Ja,
att fortsätta liksom på rockvägen. Och du blev mer visuellt inspirerad, kan man säga. Mm.
Ja, det visuella var ju väldigt viktigt för mig och Kiss. Det var liksom som när de sminkade av sig, då försvann ju liksom nästan 90% av mitt Kiss. Liksom. Det var ju det som var, det var därför jag gillar Kiss. Och sen att det kom tillbaka 96 liksom. Det var ju jättekul. Men det var ju inte samma sak. Men det var ju liksom... Jag fick ju chansen. Jag var ju för ung när de liksom slog igenom och var sminkade. Jag kunde ju inte gå på konsert 79. Så det var ju så, eller 80. Så att... fick liksom revansch då och fick se dem. Det var man ju glad för idag. Att man gick på så många konserter man kunde liksom.
Tony har också en källare i sitt hus. Men där Thomas har plockat upp sin samling av framförallt vinylskivor med bandet, så har Tony en verkstad där han tillverkar saker tillägnade till och inspirerade av Kiss. Just nu har han gjort en första version av en upphängare till gitarrer.
Det ser ut som originalgitarristen Ace Frehleys ben med de silvriga stövlarna sticker rakt ut ur väggen.
Jag har ju tänkt på den länge. Jag ritade den först med Pauls skor men, och jag tänkte att man skulle göra Jean, Paul och Ace. För tänk om basister vill ha Jean Doyer. Men jag vill ju se reaktionen först. Finns det en marknad eller någon som vill ha först? För det är ju liksom en process att först göra originalstöveln och sen göra gjutform och stoppa allting och bygga in i lera runt och sen hälla på silikon för att få fram formen då, så att man kan gjuta flera skor.
Oj.
Och så lägga epoxyharts då och blanda.
Men vad är själva det här? Är det lera?
Det här är ett epoxyharts som man blandar.
Så det blir det känns plast. Som plast.
Ja. Man har två olika som man blandar ihop då.
Mm.
Och sen får man måla dem efteråt. Så då airbrush målar jag dem.
Mm.
Och sen har jag gjort... Det här har jag haft lite beställningar på nu. Så mina Peter Criss-katter som jag gör som står.
Oh.
Sådana här då. Som
ja, och vad,
folk beställer.
Det är nästan som sphinx-katter.
Ja, det är ju... Från 76 då, Destroyer-turnén, så hade ju Peter Criss två stora katter som stod bredvid trumsetet.
Mm.
Och de där blev ju bestulen på 76 då. Mm. Och ingen vet vart de tog vägen. Oj. Och då när jag hade varit på det här Kissing Time, då tänkte jag ska göra såna här små katter. I små trälådor och så ser det ut såna här fraktlådor. Och så gjorde jag 10 stycken och alla eller här hemma sa, men vem kommer köpa det där? Det tog typ 2 timmar så var alla sålda. Och sen nu efter så har ju folk liksom frågat, kan jag få tag på en sån här katt? Så då var det ju att jag gjorde en gjutform och så började jag gjuta. För de första gjorde jag ju i betong, göt i betong då, men nu gjuter de i plast.
Mm. För några år sedan gjorde Tony verklighet av sin dröm om att få träffa sina favoriter i bandet. Peter Criss och Ace Frehley. Kiss originaltrummis och gitarrist.
Criss-grejen var ju då, det var ju ett Kiss-konvent i Los Angeles. Och då var ju Peter Criss gäst där då. Och då kunde man ju köpa meet and greet och en liten busstur då genom Los Angeles där Peter Criss satt och berättade om alla spel i ställen och åkte förbi Casablanca och lite sådär kända ställen de har tagit foton och pratat och sådär. Så man gick ju med honom liksom guidad tur och hoppade av bussen och så åkte vidare till nästa och gick ut och snackade och filmade lite och pratade. Och sen fick vi ju meet and greet då, första dagen och då hade han ju lite ett snack då och berättade lite om sig själv och sådär. Och sen var bussfärden sista dagen då. Och då på kvällen så var det Ace och då hade vi meet and greet efter. Så då är ju den bucketlisten avklarad. Nu kan jag ju inte gå på ett meet and greet med Kiss för liksom, det är svårt att få ett meet and greet med bara Paul och Jean, för de andra vill ju liksom inte ens... se, och jag vill inte att de ska kladda på något som jag har liksom, så att det är svårt att säga, nej tyvärr, bara ni två får signera här, så då är man inte så välkommen där, så det blir svårt. Det hade varit kul att träffa de två också, kanske går sen när de har pensionerat sig och liksom är ute själva, då kanske man kan.
Här sätter Tony fingret på något som ibland delar Kiss-fansen. Sen bandet bildades i början av 70-talet så har flera medlemmar bytts ut. Sångaren Paul Stanley och basisten Gene Simmons är de två som är kvar av de fyra som startade bandet. Och så länge som bandet var sminkade så fick de nya medlemmarna egna sminkningar. Eric Carr sminkades till en sorts svartvit räv och Winnie Vincent hade ett sorts guldfärgat ankkors över ansiktet. Sen kom 80-talet och bandet sminkade av sig och några medlemsbyten till. Idag spelar bandet sminkade igen och nuvarande trummis och gitarrist Eric Singer och Tommy Thayer åker runt på turnén sminkade som de första medlemmarna Pete och Ace. Det är något som Tony har svårt att acceptera.
Min teori är ju som att är man ett tidigt fan sedan 70-80-tal och följt hela bandet eller bandets historia så tror jag, var man ett Paul, hade man Gene som idol eller Paul som idol som barn, så har man inget problem med Kiss idag. Att de har bytt ut två killar. Men var man som jag, ett Peter Criss eller Ace-fan. Och de slutar. Har inget problem att Eric Carr kom. Jättecool kille. Trevlig verkar han vara. Och Vinnie Vincent, inget problem heller. Egna sminkningar. Men sen var det liksom som ett slap in the face. När reunion var slut. Och de började plocka in liksom nytt folk. Som tar deras... deras, vad säger man, persona eller liksom deras personlighet. Det blir liksom ett halvt kavband med Paul och Jean. Och så är det.
Vad var det som fick dig att känna att du var mer en Ace och Peter Criss kille då?
Hela tiden fick man höra skitsnack om dem. Och jag tyckte liksom de var underhuggade liksom. Så att slåss för de svaga lite grann, kände jag.
Och vad tänker du då som hade som är mer en Paul och Jean kille?
Ja, alltså jag har ju inga problem egentligen med att det är Tommy Taylor och Erik Singer som är med nu. Jag tänker inte så mycket på det egentligen. Sen hade jag väl önskat att Peter Criss och Ace Frehley skulle vara med egentligen då. Men alltså jag vet inte, jag har inga större problem.
Ja, men det man ser ju liksom vilka folk som irriterar sig på när man lägger ut dem. Liksom lägger ut dem på ett Chris-bild och så får man liksom... Ja, jäkla alkis eller... Nej, inte alkis, knarkare liksom. Så blir man ju irriterad för att förstå att Kiss hade inte varit Kiss om inte han fanns och var glad åt allt liksom.
Ja.
Jag liksom lägger inte ut en... Eller om någon lägger ut en bild på Tommy Thayer och Erik Singer så behöver jag inte säga något. Jag kan ju scrolla förbi. Fast ibland kan man inte låta bli om det liksom är läge. Men man märker nog på vilket sorts fan man är liksom. Eller det är väl ingen fel på något fan liksom, att man ska separera oss. Utan jag tycker som jag tycker. Jag gillar old school och... Du har inget problem med något.
Nej,
och det är väl bäst att inte ha något problem med något liksom.
Det fortsätter att plinga i min inbox. Från i det här fallet enbart män i kissnördsgruppen som jag har gått med i.
Det här är på riktigt. Jag skulle kunna sitta i timmar och bara prata kissrelaterade minnen. Minnen som jag bär med mig genom livet. Allt är så bra. Inte bara det att Kiss är världens genom tiderna bästa band. I och med dem har jag fått så många vänner och får vara en del i ett sammanhang. Kiss är en enda stor familj med 4 personer på scenen och tusentals fans som lever med. Det spelar ingen roll om du är svart eller vit, rik eller fattig, var du bor eller vad du jobbar med. Alla är välkomna med på denna resa.
Det är 1989 och i Malmaskolans matsal ska det bli konsert. Rockkonsert närmare bestämt. Thomas som nu går på gymnasiet i grannkommunen Eskilstuna och hans bandkamrater som fortfarande går i nian på högstadiet vill bjuda skolkompisarna på inte bara bra musik utan också på en scenshow de sent ska glömma. Det ska vara med belysning och rök som gör stämningen bättre. Och Thomas förbereder konserten väl.
Jag och en kompis då, vi gjorde plattor av plåt. Och sen svetsade vi dit ett rör. Sen fyllde vi dem med saltpeter och socker. Vilket då resulterar i om man tänder på det så börjar det på spruta lite eld och ryka. Så vi kopplade in... Borrade hål och sen satte vi kolstav, blyerts, längst nere. Och sen en sån här transformator som man har typ så här till tågbanor. Då har du ju plus minus. Sen snurrar man in där den här kolstaven och sen när du vrider på spänning så börjar den här kolstaven att glöda. Vilket då resulterar att det tar eld då i saltpeter och sånt.
När konserten börjar så börjar de också med att utlösa pyrotekniken. Den som Thomas har lagt ner så mycket tid på att fixa och som ska ge den där rätta rockstämningen där i skolmatsalen. Men det går inte som de förväntar sig.
Vi vill bara spela rock och roll och ha rök. Folk vart illamående och de skickade hem och skola på det där också så att det vart utredning på det där och...
Ett av Thomas finaste minnen av alla år som fan till gruppen hänger på en av väggarna där nere i källaren. Inramat finns en bild av Gene Simmons, han med den långa tungan. Osminkad och okonstlad står han på en scen och ler in i kameran. Han håller upp sin knutna vänstra näve mot kamerans fotograf. Och hade han inte haft solglasögon hade betraktaren mött hans blick. Bilden har Thomas själv tagit den gången han fick dela scen med sin idol.
Okay, gentlemen and ladies, if there are any five people on here, five people on there, come, we're gonna sing with us.
Ja, vi var typ mitt framför scenen då. Det här var väl kanske 2 timmar innan konserten skulle börja eller någonting sånt. De kom fram och så frågade om vi ville gå upp på scenen typ och träffa in Simons, eller vi visste ju inte alls vad vi skulle göra. Ja, vi var överlyckliga, så det var häftigt. Kul grej. Ja, och sen fick vi order om att vi skulle ställa oss i sidan av scenen. Och sen vid 2 tillfällen fick vi då komma upp. Och ja, det var ju mest bara stå på scenen och sjunga. Och att det var jäkligt kul alltså. Så stod vi där vid mikrofonen och sjöng och tittade på Jean och hejade och hade askul. Så att det var en jätterolig händelse faktiskt. Det är så där som man bara, jaha, vad hände liksom? Så att nej, ja, det där är jag så stolt över. Visst, det var så himla coolt. Så att då har man ju som ett kanonminne därifrån.
I april 2020 är det 2 månader kvar till Kiss ska ha sina 2 avskedsspelningar i Sverige. Och fortfarande har fansen inte fått något besked om ifall spelningen ska ställas in eller skjutas upp till följd av coronapandemin.
Jag tror faktiskt att vi lite äldre generationen, vi överlever ju det utan att gråta blod om man säger så. Men jag tror däremot mycket av de yngre fansen som har tillkommit de senaste 15 åren kanske. De kommer att tycka att det kanske känns jobbigare.
En demon, en stjärna, en katt och en rymdman. 4 sminkade killar från New York. De bildade bandet Kiss för snart 48 år sedan. Och för de som fastnat för bandet verkar fascinationen aldrig ta slut. Thomas är en av de som fortsätter att upptäcka och glädjas åt allt som de gjort under åren. Och även om det blir en konsert eller inte så känner han sig nöjd med det som blivit och allt han fått ta del av.
Jag kan kasta på en konsert från 88 eller 90 och titta på den då istället den dagen de skulle ha spelat här. Så att det fixar jag.
Men det är ändå någon form av era som går i graven. Även om du säger att det finns mycket kvar så är det ju ändå någonting som försvinner.
Ja, men det är klart, det är ju. De har ju alltid, inte alltid funnits som ett gjort, men de har ändå varit relativt stora sen 75-76. Och liksom alla vet, i stort sett alla vet, du säger man Kiss, ja, men det är ju där rock'n'roll-bandet liksom. Och det är klart att de kommer ju alltid finnas där, va? Men ett band som inte är aktivt och som inte spelar, ja. Det är klart att det rinner ju ut i sanden så småningom.
Om du får barnbarn om sig, inte vet jag, 20 år. Vad vill du berätta för dem om Kiss?
Att det fick mig att må väldigt bra. Jag ska försöka ge dem en chans att verkligen sätta sig och lyssna på musiken. Och säga att annars hade inte farfar blivit så här bra. Och snäll. Och sen nu, alla sminkbilder och allt, då kan man ju visa att sen gick det till på den goda tiden. Bomber och rök.
Och hemma vid köksbordet hos Tony fortsätter diskussionen om bandet som verkar ha en oändlig historia hos sina fans.
Ja, jag säger det. Upp med Bruce Kulick också så blir jag nöjd. Ja, köra några 80-talslåtar med
honom.
Ja,
men det hade varit roligt om sista turnén hade varit så att man liksom tog in. Nu ska vi köra.
Du har hört P4-dokumentär Mitt liv med Kiss
av mig, Malin Marko. Textinläsning, Bert von Bolton. Arkivljud, Marcus Persson. Och producent, Sofia Kottorp.